Hej, jag heter William. Välkommen till Nine Nartree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken A Brief History of Neoliberalism av David Harvey är en sakprosabok inom politisk ekonomi som undersöker hur nyliberalismen växte fram, spreds och kom att prägla världen från slutet av 1970-talet. Boken är inte en neutral handbok utan en kritisk analys av en ideologi som kopplar samman fria marknader, starka äganderättsliga skydd och en tillbakadragen välfärdsstat. Harvey visar hur denna modell först formulerades som ett ekonomiskt ideal, men i praktiken ofta krävde en aktiv och ibland hårdhänt stat för att skydda kapital, disciplinera arbete och öppna nya marknader. Genom att följa utvecklingen från Storbritannien och USA till Kina, Latinamerika och andra delar av världen förklarar han varför nyliberalism inte har sett likadan ut överallt. Syftet är att ge läsaren ett historiskt och analytiskt verktyg för att förstå dagens ojämlikhet, privatiseringar och politiska konflikter. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, nyliberalismens kärna, marknaden som moral och ordningsprincip. Harveys utgångspunkt är att nyliberalism inte bara är en ekonomisk politik, utan en idé om hur samhället bör fungera. Människors välstånd sägs bäst främjas när individuellt företagande, privat egendom, frihandel och konkurrens får styra. Det viktiga här är att marknaden inte bara beskrivs som effektiv, utan också som moraliskt överlägsen, eftersom den ska belöna ansvar, initiativ och personlig ansträngning. Därför förskjuts förklaringen av framgång och misslyckande från strukturer till individen själv. I boken blir detta centralt eftersom det visar hur nyliberalismen gör ekonomiska resultat till uttryck för personliga val. Det ger en politisk logik där arbetslöshet, skuldsättning och osäkerhet lätt framstår som individuella brister, snarare än konsekvenser av systemet. Harvey använder denna kärna för att visa varför nyliberalism kunde bli så attraktiv. Den lovade frihet, men byggde samtidigt en stark norm om självbärighet och marknadsanpassning. För det andra, den starka staten bakom den påstått lilla staten. En av bokens viktigaste poänger är motsägelsen mellan nyliberal teori och nyliberal praktik. Teorin säger att staten ska dra sig tillbaka och bara skapa ramarna för marknaden. Men Harvey visar att staten i praktiken måste vara mycket aktiv för att skydda äganderätt. Säkra kontrakt, skapa marknader där de inte finns och ingripa när kapitalets intressen hotas. Det kan handla om lagstiftning, polis, rättssystem och ibland rentvångsmakt. Denna stat är alltså inte svag, utan omformad. Den fungerar mindre som välfärdsstat och mer som garant för marknadsordningen. För läsaren är detta en avgörande insikt. Eftersom många föreställer sig nyliberalism som statens försvinnande, när boken istället visar att staten ofta blir skarpare och mer selektiv. Den kan skära ned sociala rättigheter, men ändå vara generös mot finanssektorn, ägare och stora företag. Harvey gör därmed tydligt att mindre offentlig välfärd inte betyder mindre makt, utan ofta en annan fördelning av makt. För det tredje, från Thatcher och Reagan till den historiska vändningen efter 1970-talet, boken placerar nyliberalismens genombrott i en konkret historisk period, särskilt åren kring 1978-1980. Harvey lyfter fram Margaret Thatcher i Storbritannien, Ronald Reagan i USA och Deng Xiaoping i Kina som nyckelgestalter i den globala omorienteringen. Poängen är inte att de gjorde exakt samma sak, utan att deras reformer gav nyliberalismen politisk kraft och internationell trovärdighet. Avreglering, privatisering, försvagade fackföreningar och minskat offentligt ansvar för sociala tjänster blev återkommande drag, även om de genomfördes olika i olika länder. Harvey visar också att den här omvandlingen inte uppstod av en enda plan, utan genom en kombination av ekonomiska kriser, politiska konflikter och idéer som vann inflytande när den tidigare efterkrigsmodellen tappade kraft. Förståelsen av denna historiska vändning är viktig eftersom den förklarar varför nyliberalism inte bara är en teori bland andra, utan ett svar på en specifik kris i kapitalismens historia. Det är också därför boken fungerar som samtidsanalys, inte bara som historiebeskrivning. För det fjärde, ojämn global spridning, samma logik men olika lokala former, Harvey betonar att nyliberalism inte spreds jämnt eller mekaniskt över världen. Istället formades den av lokala klassförhållanden, politiska konflikter och institutionella arv. Det betyder att nyliberala reformer kunde se olika ut i USA, Storbritannien, Chile, Kina eller Sverige, även om grundlogiken var densamma. Boken är viktig just här eftersom den bryter med bilden av nyliberalism som ett färdigt paket som alla länder bara tog emot. Harvey visar att förändringen ofta skedde genom kompromisser, kriser, tvång eller selektiv anpassning. Vissa länder byggde starkare sociala skyddsnät än andra, medan andra gick längre i privatisering och marknadsdisciplin. Den globala spridningen hänger också ihop med konkurrens mellan stater, där regeringar försöker göra sina ekonomier attraktiva för kapital, investeringar och handel. För läsaren innebär detta att nyliberalism inte bara är en ideologisk export, utan en process där lokala maktförhållanden avgör hur långt marknadslogiken får slå. Det gör analysen mer nyanserad och mer användbar för att förstå varför samma politik får olika resultat på olika platser. Slutligen, kritiken av ojämlikhet. Finansmakt och svagare sociala rättigheter. Ett centralt syfte med boken är att visa vilka sociala konsekvenser nyliberalismen får när marknadsprincipen får dominera. Harvey kopplar reformerna till växande ojämlikhet, svagare arbetsrätt, minskad välfärd och större makt för finanskapitalet. Han menar att vinster och risker fördelas ojämnt, där ägare och kapitalstarka aktörer ofta gynnas medan löntagare, skuldsatta och offentligt beroende grupper pressas hårdare. Den här delen av boken är mer än en moralisk kritik. Den är en systemanalys av hur marknadsutvidgning förändrar sociala relationer. När sjukvård, utbildning, pensioner och andra gemensamma funktioner behandlas som marknader förändras också synen på medborgarskap och ansvar. Harvey visar dessutom att denna ordning inte är stabil, utan tenderar att förstärka kriser och sociala motsättningar. För läsaren ger det ett sätt att förstå varför nyliberalism ofta möter motstånd från sociala rörelser, fackföreningar och andra grupper som försvarar kollektiva rättigheter. Boken knyter därmed ihop ekonomi, politik och social rättvisa i en sammanhängande kritik. Sammanfattningsvis, A Brief History of Neoliberalism passar särskilt bra för läsare som vill förstå modern kapitalism, statens förändrade roll och varför frågor om privatisering, ojämlikhet och finansmakt har blivit så centrala i samtiden. Den är värdefull för studenter, samhällsintresserade läsare, fackligt engagerade, aktivister och alla som vill ha en tydlig kritisk ram för att tolka ekonomisk politik. Det som gör boken särskild jämfört med många andra böcker om samma ämne är att den kombinerar historisk översikt med politisk ekonomi och en tydlig analys av motsägelsen mellan nyliberal ideologi och faktisk statlig praktik. Harvey nöjer sig inte med att beskriva reformer. Han visar hur de hänger samman med makt, klass och internationell omvandling. Därför fungerar boken både som introduktion och som analytiskt verktyg. Den hjälper läsaren att se att marknadens språk ofta döljer politiska beslut och att det som framställs som naturlig ekonomisk utveckling i själva verket är resultatet av historiska val och konflikter. För den som vill förstå vår tids samhällsdebatt ger boken ett ovanligt skarpt perspektiv. Om du vill stödja David Harvey, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!